Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag så ska vi prata om superhjältar. Jag tror att det ska finnas en riktig superhjälte på vägen snart. Där, det är ju jag, eller hur? Håret står åt alla håll. Mina elever på skolan, jag jobbar med barn från 6 till 16 år. Men det är ju inte 16-åringarna precis som kommer och frågar vilken superhjälte jag vill vara, utan det är ju de små. Men det är väldigt många som kommer och frågar. Eller också frågan vilken superkraft jag vill ha. En flicka, hon sa till mig att hon skulle vilja ha den superkraften som kallas för teleportera sig. Så att hon kunde åka hem istället för att vara i skolan. Någon annan vill kunna flyga så att de kan vara med på olika ställen på skolgården. Någon annan vill vara osynlig. Och jag tänkte, nej, jag skulle inte vilja vara någon av dem. Varken teleportera mig eller vara osynlig och höra alla människors prat och sånt. Det känns jättekonstigt. Det vill jag inte. Men i Bibeln, den är full av hjältar. Frågan är, har de superkrafter? Vi ska idag gå och läsa om Ester. Förra veckan läste eller predikade Trygg om Rut. Och Rut var en lojal kvinna. Ester är en hjälte på ett annat sätt. Esters bok är den enda bok... jag skulle säga också. Vi är inne i ett tema. Röster från Gamla testamentet. Det kommer fler röster från Gamla testamentet framöver. Vi går tillbaka till Ester. Och Esters bok, den är 10 kapitel lång. Handlar ungefär 450 år före Kristus. Inte en enda gång nämns Gud i Esters bok. 10 kapitel, en bok som handlar om Gud, men han finns inte med i det kapitlet, i den boken. En del av er har säkert läst Ester redan, men jag tänker göra en kort sammanfattning. Vi ska inte läsa 10 kapitel här. Jag ska berätta lite om Ester. Hon levde då i en tid då judarna hade fått möjlighet att återvända till Israel efter en lång tid av exil. Men det var en ganska stor skara som ändå ville bo kvar i Persien av olika anledningar. Det står inte varför, men i min fantasi så tänker jag mig att de har etablerat sig, de har fått ett bekvämt liv. Det var inte lika roligt att lyfta upp allt, barn och hem och allt, och flytta tillbaka till ett land där de inte har bott på många, många år, kanske generationer. Kungen i det här landet, han heter i min bibelöversättning SFB 15 Ahasveros, men läser du Bibel 2000 så står han som Xerxes. Och det är bara två olika språk helt enkelt. Ahasveros är hebreiska och Xerxes är grekiska. Jag kommer att benämna den här mannen som kungen. Vad som ni vet, att då är det honom jag menar. Han hade som mål att göra sitt rike ännu större än vad det redan var. Och det var redan ett rike som vi kan säga låg mellan Indien och Egypten. Hela det var Persien på den här tiden. Men han ville också ha Grekland. Han var ambitiös. Han ville strida för att få mer land. Och vi vet ju fler i denna tid som gör precis likadant. Men den här mannen, han älskade också att ha roligt. Han älskade att ha fester. Han var en väldigt levnadsglad man. En gång hade han en fest som varade i 180 dagar. Det är ni. Det hade vi inte ens orkat. Efter den här festen på 180 dagar så ordnade han en ny fest. Men den var bara på typ en vecka. Och under den festen så ville han väldigt gärna att hans drottning också skulle vara med på festen. Och den här drottningen hette då Vashti. Men hon vägrade att komma. Vilket gjorde honom jättearg. Så han avsatte henne. Hon fick inte vara drottning längre. Står det inte vad han gjorde med henne, och det vill vi inte veta heller. Men hon är inte drottning längre. Och därför så kommer vi in på Ester. Esters föräldrar var döda. Hon hade en kusin som hette Mordecai som tog hand om henne. Man kan säga att han adopterade henne. Han var hennes adoptivpappa. Och när då kungen pålyste att alla unga flickor skulle komma, som då ville komma till kungen och till slottet, så skulle de också tävla om vem kungen skulle välja av dem. Och då valde han Ester. Det står nämligen om Ester i den engelska översättningen CBS, min översättning på den, att hon hade en vacker kropp och var extremt snygg. Det står inte riktigt så i svensk översättning, men extremt står extremely good looking. Och då är klart att kungen väljer henne. Men som drottning då, det var ju inte bara guld och gröna skogar att bli drottning på den här tiden. Hon fick inte gå in till kungen när hon ville, hon fick inte prata med honom, hon fick inte sitta och äta med honom när hon själv ville. Utan då skulle han kalla på henne. Hon avslöjade aldrig sitt släkts ursprung. Hon avslöjade aldrig var hon kom ifrån. Eller någonting om sig själv mer än att hon var den hon var. Det är som om vi, du och jag, kommer till en ny plats och vi avslöjar inte att vi är kristna. För på den här tiden i Persiens rike så trodde man inte på Gud. Israels folk var ju de som trodde på Gud. Och Ester var en av Israels folk. Så hon trodde på Gud. Kungen gav henne en massa tjänstekvinnor och han placerade henne i en del av slottet. Så hon fick ju en stor bit att vara i och hade många vänner bland tjänstekvinnorna. Det här var naturligtvis en väldigt ny och konstig erfarenhet för en ung tonårig tjej. Vi hoppas att hon i alla fall var i tonåren. Mordecai hette då hennes förmyndare, adoptivpappa. Och han satt bland de äldste i kungens port. Och då kan man ju också förstå varför han inte ville lämna sin. Han hade ju en fin position i det här riket. Han ville ju inte flytta tillbaka till Israels land och börja om på nytt igen. För att bygga upp sitt liv. Och många med honom. Men kungen hade en annan närmaste man som hette Haman. Mordecai och Haman kom ju inte överens. Haman trodde inte på Gud, Mordecai trodde på Gud. Haman hade ett stort ego. Han var maktgalen. Han ville att alla i riket, ni tänker från Indien till Egypten, alla som möter Haman eller ser honom skulle buga sig för honom. Men det gjorde ju inte Mordecai förstås. För han ansåg inte att, vad ska han buga sig för honom för? Vilket gjorde att han råkade ju i klister, Mordecai, eller Haman blev ju superarg på honom. Och han gjorde så att han gick till kungen och han la fram för kungen att det finns en man ibland Israels folk som vägrar göra detta. Och vad ska vi göra? Jo, vi ska förgöra alla Israels folk. Alla som är kvar i landet ska dö. Och så bestämde man ett datum ungefär 11 månader framåt då detta skulle ske. Då skickar Mordecai bud till Ester och ber henne att hon ska gå till kungen och vädja för sitt folk. Men hon svarar nej, det kan jag inte göra. Då kommer jag dö. Man får inte gå in till kungen utan vidare. Då säger Mordecai så här som det står i kapitel 4. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet för just en tid som denna? Då lyssnade Ester. För då förstod hon allvaret i det här. Ester pålyste då en fasta. Hon skickade bud till Mordokaj att folket, alla judar, skulle fasta. Och själv så fastade hon och hennes tjänarinnor också. Sen skulle hon gå till kungen. Och då står det i The Message. Om jag så dör på kuppen. Dör jag så dör jag, står det i The Message. Och det, då släpper hon ju kontrollen fullständigt. För nu ska hon göra någonting för sitt folk. Hon handlade. Hon lät inte bara alla andra fasta för henne, utan hon gjorde någonting. Det var ju oerhört modigt av henne. En ung tjej, mitt i allt det här, ska hon då rädda sitt folk i hela det här landet. Men man hjälptes åt. Man fastade. Och i den gamla testamentets tid och även i nya så fastar man och ber tillsammans. Det står inte i Ester att man ber. Det står bara att man fastar. Men jag tänker att man nog ändå bad till Gud också. När de hade fastat i 3 dagar så bestämmer sig Ester att nu är det dags. Nu ska hon gå till kungen. Så hon går ut till kungen, möter honom på borggården och säger, och då frågar han, vad vill du? Ja, jag vill att du ska komma och äta en festmåltid med mig ikväll. Ja, det kunde kungen, han fann nåd för henne, det tänkte han att det gör han. Hon ville också ha med Haman, den här egotrippade mannen. De kom, de åt, de festade. Ester förstod att ingen kan fatta beslut på tom mage. Hon visste att kungen gillade att festa. Hon var vis på många sätt. Hon sa inte för mycket den här första gången. Hon pratade lite och kungen säger så här. Vad helst du önskar, om du vill ha halva kungariket så ska du få det. Och då säger hon att jag önskar att du kommer tillbaka imorgon på en festmåltid tillsammans med Haman. Och det gjorde hon. Kungen och Haman kom dit. Och inför kungen så avslöjar hon Hamans avsikter. Och kungen blir rosenrasande. Han går ut på borggården. Han lämnar Ester och Haman där inne. Och så går han ut. Han måste tänka. Och när han kommer tillbaka, då har Haman vädjat till Ester att hon ska rädda honom. Men här stod det, var hennes folk eller honom? Vem räddar hon? Ja, sitt folk såklart. Och så kommer kungen tillbaka in och så ser han att Haman har satt sig i soffan bredvid Ester och tänkt, ska du ta min drottning också? Då blev han riktigt arg. Så där avslutade Hamans liv och hans släkts liv. Men Israels folk fick befrielse. De fick möjlighet att försvara sig. De fick möjlighet att bo kvar. Det här är ju en berättelse som jag inte avslutar här. Utan vill ni veta hur det slutar? Mer än att Ester faktiskt räddade sitt folk här. Vill ni veta resten så kan ni läsa det hemma från 5:e till 10:e kapitlet. Det jag vill göra är att vi ska titta lite grann på Ester och hur hon handlade i det här läget. Det första hon gjorde, det var ju att hon blev rädd. Men hon lyssnade på Mordokaj. Dels i det här med att hon var med i tävlingen, för att skönhetstävlingen för att bli drottning. Då lyssnade hon också och ställde upp och var med och blev drottning. Men också när det blev jobbigt för hennes folk. Då lyssnade hon också på Mordokaj. Hon förskönade inte. Hon sa inte, det ordnar sig Mordokaj. Jag kommer aldrig gå in till kungen för då dör jag. Utan hon ändrade sig. Hon lyssnade. Hon tog Mordokajs ord på allvar. Och så är det med oss också. Vi kan inte bara strunta i saker när de är jobbiga. Vi måste ta på allvar när vi upplever saker som påverkar oss på ett negativt sätt. Vi måste lyssna på vår vän som berättar saker. Vi måste lyssna på andra. Vi kan inte vara som Haman. Vi ska bara vara stora egoister. Utan vi måste också lyssna på varandra. Sen gjorde också Ester en väldigt fin sak. Hon delade sin börda med de andra. Hon delade sin börda med hela Israels folk som var i landet, men också med sina tjänarinnor. Alla ställde upp och hon bad dem att fasta, och det gjorde alla. Så hon lyssnade, hon delade med sig av det hon tyckte var svårt. Och vi, hur gör vi när vi tycker det är svårt? Ja, man kanske stänger inne eller så pratar man vitt och brett om det. Men vad är det vi behöver göra? Jo, vi behöver berätta för att få stöd. Vi behöver lyssna på varandra för att stötta varandra. Det Ester gjorde kan vi också naturligtvis be andra att de fastar med oss. Men vi kan ju också be om förbön. Vi har ju väldigt enkelt i vår hemgrupp, så har vi en messengergrupp. Och där kan vi skriva ibland att jag behöver hjälp med det här, kan ni be för mig? Och då ber vi alla för detta. Och nu när vi hade hemgrupp sist så såg vi hur många bönesvar vi faktiskt hade fått. Och det var fantastiskt fint. Vi har stöttat varandra, vi har lyssnat på varandra. Och vi har också fått se svar. Och Jesus säger ju det här i Matteus 18, 19-20. Vidare säger jag er, säger Jesus. Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Och det är också väldigt gott att få veta att Jesus är med. Han är med oss när vi är själva och kommer att berätta, såklart. Men det är ännu större styrka i att stötta varandra. Ester hade också mod att agera. Hon hade mod att ta sin del av ansvaret om hon så skulle dö på kuppen. Hon behövde prata med kungen och hon visste att det fanns en risk. Hon var också förståndig. Hon tog det försiktigt. Hon visste att kungen tyckte om lite festmåltider och lite sånt. Så hon var väldigt förståndig där. Och när hon pratade med kungen så var hon också väldigt förståndig att berätta på ett sätt så att kungen trodde att det var hans beslut att ändra på det här påbudet att förgöra Israels folk. Hon var vis i förhållande till kungen. Hon visste att kungen inte var troende. Hon visste att hon var troende. Hon visste att Gud skulle hjälpa sitt folk. Och i Kolosserbrevet 4 och 5 så står det: vandra i vishet mot dem som står utanför. Ta vara på varje tillfälle. Låt ert tal alltid vara behagligt och kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en. Ibland när vi lyssnar in Gud så behöver vi också tänka efter hur vi ska agera, men också att göra det på ett vist sätt så att man inte krossar någon, och särskilt då de som står utanför. Ibland måste vi kanske ta tag i något som bekymrar oss, som tär på oss. Ja, men vi måste kanske också sätta upp egna gränser för vad andra kan få göra med oss. Vi behöver också mod att agera. Vi behöver också vara visa i förhållande till de som står utanför. Det vill säga på jobbet, i skolan eller människor vi träffar på stan. Människor förstår inte alltid vad vi går igenom. Människor förstår inte alltid att vi har valt att lita på en Gud som inte syns. Vi ser honom ju inte. Ester låter också Gud få ta ansvaret. Hon gjorde vad hon kunde. Men sen släppte hon kontrollen. Jag kan inte mer. Nu Gud får du göra resten. Dör jag så dör jag. Våra liv kanske inte står på spel. Vi kanske inte dör om vi inte gör saker och ting. Eller om vi släpper kontrollen. Men ibland kanske vi behöver släppa kontrollen. Släppa det som har sårat oss. Det som har gjort oss illa. För att Gud ska kunna få komma in i oss och läka och hela oss och rädda oss. Ester visste ju inte hur det här skulle sluta. Hon tog ju en chansning. Vi som har läst Esters bok, vi vet ju hur det slutade. Vi vet att det gick bra till slut. Vi vet att Gud finns med i skuggan av hela berättelsen, även om hans namn inte nämns. Kanske var det en tid som den som Ester hamnade i slottet. Och det förstår vi, du och jag som har läst det. Och då går vi tillbaka till oss igen. Kanske det är för en tid som denna, 2000-talet, som vi är där vi är nu. Där du är nu. Och där jag är, där jag är. Vi lever också i en tid med krig och maktmissbruk och orättfärdighet och ondska, precis som Ester gjorde. Men vi lever också i en tid där vi har lärt oss att få lita på Gud. Det här är det enda som står om Ester i Bibeln. Kanske det var för en tid som den som hon blev drottning. Hon tog sitt ansvar. Hon agerade för att rädda sitt folk när hon kunde. Hon betedde sig vist med kungen och hon litade fullständigt på Gud. Och ändå så är det inte hon som är hjälten i historien. Det är Gud som är hjälten i den här berättelsen. Det är Gud som står bakom och pushar och ser till att allting blir som det skulle bli. Han finns med hela tiden i bakgrunden. Boken heter ändå Ester. Och det var ju hennes förmyndare, adoptivfar, som har skrivit boken. Och han ville berätta hur modig hon var. Men kanske du och jag är här för en tid på 2000-talet. Kanske om 2000 år så står det skrivet om vad vi gjorde. Att lita på Gud och ha kontroll är vad vi har lärt oss. Och det är ganska svårt. Men det är också modigt. Kanske behöver du och jag visa vår tro tydligare. Kanske behöver vi visa den genom kärlek. Kanske att vara trofast och lojal på den plats där vi är satta att vara, de människor vi möter. Kanske ungdomarna i skolan är satta just i den skolan för att sprida Guds kärlek just till de människor som de möter. Kanske Gud inte alltid ger sig till känna så att vi märker det. Men då jobbar han i skuggorna. Om vi ser bakåt så kan vi se att det faktiskt var han som ledde oss. Ibland är våra bönesvar väldigt tydliga. Ibland ser vi ingenting. När vi var på hemgrupp i torsdags så hade vi ju liksom inte tänkt att det var bönesvar. Men när olika människor berättar så ser vi ändå hur Gud la pusslet. Och så blev det ett bönesvar i slutet. Gud finns där i skuggorna. Han pushar oss i rätt riktning. Kanske att bönesvaret du väntar på är inne i en process. En bit i taget. För Gud håller på och jobbar. Han står där i skuggorna och jobbar för att du ska få ett svar. Så småningom. När jag var liten. Jag är missionärsbarn, född i Afrika. Det var 3 år när jag kom till Sverige. 3 år var jag första gången jag träffade min morfar. Och jag älskade min morfar. Innan jag träffade honom så bad vi alltid aftonbön. Mamma, pappa, mina bröder och mormor och morfar. Men vi la alltid till en liten sak efter morfar. Nämligen fräls morfar. För han var inte vad man kallade för frälst. När min morfar var ung så var han en troende. Han tillhörde en församling. Han träffade min mormor i församlingen, han gifte sig, fick 2 barn och så kom kriget. Och där så slutade han att tro på en Gud. Om det är krig, vad ska jag tro på Gud för? Så jag växte upp med att man alltid skulle be för morfar. Att han skulle komma till tro igen. Så när jag var mellan 3 och 6 år så bodde vi i en lägenhet ovanför mormor och morfar. Och morfar hade sitt jobb, en mekanisk verkstad på samma gård. Och där fick jag ofta gå in till hans kontor och sitta och rita och prata lite och så här. Och ibland så fick jag följa med ut i verkstaden när arbetet var slut för dagen. Så vi byggde upp en relation där när jag var 3 till 6 år. Sen åkte vi tillbaka till Kenya, till Nairobi den här gången. Och då kommer mormor och morfar hälsa på över en jul. Och då var det han och jag som var ute och gick och kollade omgivningarna och tittade runt. Och nu ska jag bara berätta en kort rolig sak som jag kom ihåg i allt det här. Och det var att det fanns ingen sylta i Kenya. Man åt inte sylta. Ni vet, julbordssylta. Men man kunde göra som mormor skulle göra. Så morfar och jag, vi fick gå till köttaffären för att köpa grisfötter. Ingen av oss visste vad det hette på Swahili. Och morfar kunde inte engelska heller. Så han ställde sig och pekade så här. Nuff, 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 nuff. Och affärsinnehavaren, han bara skrattade. Han fattade nog inte riktigt vad det var. Så gjorde han nuff, nuff, nuff. Och så pekade han på sina fötter. Så han fick sina grisfötter. Och mormor fick göra sin sylta. Och så hade vi en trevlig jul. När vi kom hem till Sverige sen igen, då var jag 14 år. Och då satt jag ofta med morfar i trädgården och ville prata lite. Ja, men ni vet hur en morfar är. Han frågar lite hur det är och så här. Och sen kommer han alltid in på sport och sånt som jag var totalt ointresserad av. Men jag lyssnade. Han fixade sommarjobb åt mig och åt min storebror. Och när jag fick flytta hemifrån så ordnade han en lägenhet åt mig. Han köpte en frys åt mig, för jag älskade glass på den tiden. Jag kan ju inte ha en lägenhet utan frys då. Jag älskade verkligen min morfar och jag kunde inte fatta. Vadå? Tror inte på Gud? Det är klart att han måste göra det. Men jag blev lite äldre och förstod lite mer. Och i ungdomsgruppen så engagerade vi oss i olika bönekampanjer. Och vi engagerade varandra och vi bad i små grupper för de här bönämnena, och då la jag fram min morfar. Vi bad intensivt under en period. Det jag bad för var att han skulle bli frälst, och det vi längtade mest var att han skulle komma tillbaka till kyrkan. Jag minns inte hur gammal han var, men jag försökte räkna ut i morse i duschen, han måste ha varit någonstans mellan 70 och 80. Så sitter han och jag och pratar. Och till slut så hör jag bara mig själv säga, amen, ska du inte följa med till kyrkan på söndag? Jo, kan vi göra, sa han då. Och så följde han med. Och så satt jag med mormor och morfar. Det var en fantastiskt fin dag. Morfar gick fram och fick förbön. Och sen var han ju med i kyrkan tills han dog. Strax därefter fick han också en tumör på magmunnen. Och då satt vi igång och be igen. Och när han var på sista undersökningen så hittade de ingen tumör. Och då säger han så här, tänk att Gud tänker på en gammal gubbe som mig. Och det blev ju en fantastisk minne. Sen levde han ytterligare 10 år utan tumör. Kanske var det för en tid som den. Som jag. Fick ha en bra relation med min morfar. Kanske var det för en tid som den. Som det lilla barnet. Kunde få sitta hos morfar. Prata. Hälsa på. Och när jag blev vuxen och mormor inte var med längre. Så satt jag mig i deras stora Chesterfield-fåtölj. Och tittade på sport med morfar. För han tyckte det var så tråkigt att titta på tv själv. Gud jobbade i skuggorna. Det är inte så att vi är övermänniskor. Det är inte så att Gud kommer med röst ifrån himlen. Nu ska jag frälsa din morfar. Nu ska du göra så här. Allting var naturligt. Allting bara följde. Gud fanns med i skuggorna. Han förberedde allt. Ända från det jag var liten. Tills morfar dog. Det var inget snack. Vi snackade inte om, du vet Gud, han ska göra det här för dig. Och jag har upplevt det här. Utan det var bara en vanlig människa. En vanlig tid. Sitter vid tvn, bara umgås, bara är. Det var för en tid som den som jag lyssnade på min mamma och moster och mormor. Och tog dem på allvar och bad för morfar. Jag mobiliserade mina kompisar att också de skulle be. Och jag vågade till slut fråga morfar om han ville följa med till kyrkan. En vanlig människa. Ett barn. Som Gud använde för sitt syfte. För att andra människor ska må bra. Men det var inte jag som var hjälten i den här berättelsen. Det var ju Gud. För han fanns ju med där hela tiden. Han puffade framåt för att jag skulle ha en bra relation med min morfar. Jesus fanns med hela tiden. I skuggorna manade han i rätt riktning. Ofta kan vi tycka att Gud är så frånvarande. Ofta kan vi tänka att ja, men Moses fick se den brinnande busken. Abraham kom Gud och talade med som en människa. varför gör han inte det med oss? Varför gör han inte så? För Gud bara är. Han är bland skuggorna. Om vi tittar efter så ser vi honom. Om vi tittar bakåt i våra liv så kan vi se händelser där Gud bara har lagt ut allting för oss. Och det har blivit bra. En del säger att det är slumpen, men det tror inte jag. Har vi en gång bett så kommer Gud att hålla oss framåt. Vi är vanliga människor. Och alla vi som är här idag, vi är också vanliga människor. Vi är här för en tid som denna, 2026. Livet är inte som det var för Ester för 2500 år sedan, utan livet är som vi har det nu. Vi hör krig, rykten om krig, vi hör rykten om fattigdom, vi hör rykten om människor som är ledsna och deprimerade och oroliga och nervösa. Människor blir av med sina jobb. Det är fattigdom på stora ställen nu för tiden. Det är inte bara i Afrika där jag bodde när jag var liten. Men helt obemärkt så kan Gud använda dig och mig på olika sätt. Bara för att vi är de vi är. Bara för att vi är de Gud har skapat oss till att vara. Helt obemärkt för oss själva. Och jag har skrivit på sista sidan, vad vill jag skicka med? Jag vill skicka med att vara dig själv. För det var Gud som kallade dig. Det var Gud som sa ditt namn. Han vet vem du är, men han kallar dig. Han vet vem jag är, men han har också kallat mig. Ja, men jag kan inte, säger du då. Jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra. Bara vara dig själv. För det är dig Gud har kallat. Vi är vanliga människor. Och det är oss han har valt. Han har valt vanliga människor. I ett vanligt land. I en vanlig tid för 2026. Och det är inte Ester som är superhjälten i hennes historia. Och det är inte jag som är superhjälten i min och morfars historia. Utan det är också Gud. Han är superhjälten. När jag var liten så sjöng man en sång av Einar Ekberg. Det är inte många av er som har hört den. Men ni som är lite äldre har säkert hört den. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. För att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Han finns där någonstans bland alla skuggorna. Han jobbar i det tysta. Han jobbar genom dig och han jobbar genom mig. Gud kallar inte de som är skickliga. Han har ju valt oss. Men han har sagt vårt namn. Och han rustar oss alltid till det han har kallat oss till. Du är här, i den här stan, i din familj, på ditt jobb, i din skola, i den här tiden 2026. För att du ska få vara med och sprida Guds kärlek och trofasthet och tröst till andra människor. Och under tiden som jag har studerat Ester så har jag också kommit fram till vilken superkraft jag vill ha. Vill ni veta? Jag skulle vilja ha en superkraft som gör att jag litar på att Gud har kontroll. Jag skulle vilja lita på Gud fullständigt. Jag skulle vilja slippa de här tvivlen och den här oron som man känner ibland. Jag skulle vilja ha den superkraften. Lita på Gud. Jesus, jag tackar dig för att det är du som är superhjälten i våra liv, Herre. Du är superhjälten på jorden, Herre. När vi släpper fram dig så har du möjlighet att göra saker genom oss vanliga människor på ett vanligt sätt. Tack Herre för att du vill möta oss var och en. Du vill trösta dem som är ledsna. Att du vill föra vidare dem som är frågande och inte vet vad de ska göra härnäst, Herre. Tack att du är den som har allt under kontroll, Herre. Hjälp oss Herre att släppa kontrollen en liten stund och lita på dig, Herre. Det är så svårt ibland, Jesus. Hjälp oss, Herre. I Jesu namn. Amen.